vi se.
Mycket dansband här.
Du lyssnar alltså på loppmarknadsarkeologerna i P1.
Det här är Hooten and the Singers, men den är ju svensk. Det är sällan cut-out som det är svenskt.
Okay. Jag heter Maja Åström.
Och jag heter Tommy Jönsson. I dagens avsnitt handlar det om vinylskivor. Ni vet, LP, 7-tumssinglar, EP och så vidare.
Ett nästan dött lagringsformat för musik som gjort något av en comeback på senare år. Men på våra loppisar har vinylen alltid stått och dammat i något hörn.
Och om du bläddrar igenom de här gamla vinylskivorna så kommer du garanterat att hitta några stycken som har ett litet sågat hack i omslaget. Det är just de skivorna som det handlar om idag.
Ja, det handlar om så kallade cutouts. Och på 70- och 80-talet då direkt importerades de från de amerikanska skivbolagens överskottslager till bland annat då svenska handlare.
Om de inte hade ett sågat hack i omslaget så hade de kanske ett borrhål i kartongen. Eller så var ett hörn av omslaget bortklippt.
Eftersom de här skivorna fortfarande är så vanliga på våra loppisar så spårade vi upp mannen som började importera amerikanska cutouts till Sverige.
Är det du som är Kenneth?
Ja, tjena. Jag är lite halvförkyld.
Det här är Kenneth Bjälkenfalk.
I många skivor, jag känner igen dem till namnet och jag känner igen, jag kan rabbla upp skivnumret nästan på dem.
Vi träffar honom på en bensinmack vid E4 söder om Stockholm.
Men jag vet fan inte hur de låter.
Skåpbilen är full av gamla saker som han ropat in på en auktion.
Och det gör att när man lyssnar.
Nu för tiden är Kenneth en vanlig antikhandlare.
Jag ser fortfarande idag när jag håller på och hämtar dödsbon i Småland. Då har vi ju skivgrossistens märke på var och varannan skiva. Det är inte klokt alltså. Jag trodde aldrig att det var så mycket.
Skivgrossisten. Det var namnet på Kenneth Bjälkenfalks skivbutik som öppnade 1970 på Drottninggatan 16 i Stockholm. Kenneth var först med att importera lådvis och senare containervis av amerikanska cutout-skivor till Sverige.
Ja, det är inte många som vet om, men...
Men först måste vi reda ut vad de här skivorna med hack i omslaget är för någonting.
Den riktiga ordningen på det hela, det är det att i USA så har de alltid haft ett helt annorlunda förstkommande än vad vi har gjort här i Sverige. När de tycker att det är en skiva som är bra, då skickar de ut den till varenda butik, 50 eller 100 eller 300 stycken. De behöver inte betala dem eller någonting. Sen går det en månad, så kollar de upp. Hur många har de sålt? Är det en flopp eller är det en hit? Ja. Och så visar sig att det är inte så mycket som de hade tänkt sig. Aha. Då blir det cut-out. Då tar de tillbaka alla skivor.
På den här tiden hade amerikanska skivaffärer full returrätt på skivorna som de beställde från skivbolag och distributörer. Och när de osålda skivorna returnerades från butikerna så märktes skivomslagen med hack, klipp, borrhål eller kanske stämpel. Och det är för att de inte skulle kunna säljas till fullpris igen.
Utan de säljer den för 25 cent eller 50 cent.
De lågprismärkta överskottsskivorna såldes sen vidare i stora partier, både i USA och till resten av världen.
Hur kommer det sig att du blev skivimportör?
Ja, det är ett stort misstag. Jag var ju över till USA och köpte ett stort mini-racing-paket, vad ska jag säga, en konkurs. Från Strombäcke som hade såna här minracingbilar. Hela banor. Och då köpte jag ett stort paket. Och det var...
Men av anledningar som vi inte har tid att reda ut här så gick den här affären i stöpet. Köpet av det stora konkurspaketet med minracingbilar och tillbehör, det blev aldrig av.
Som kompensation för den missade affärsuppgörelsen fick Kenneth någonting helt annat.
Och utan att jag visste någonting så fick jag... 20 000 LP-skivor som kom med posten i stort sett. De kom till Norra station i Stockholm. Och det var betalt och klart med frakter och momsar och allting. Och det var från leverantören på den där Strombäcker-grejerna.
Kenneth hade plötsligt 20 000 LP-skivor i hundratals tunga lådor som han inte visste vad han skulle göra av.
Så jag körde hem dem till svärföräldrarna. De bodde i Norrviken. Staplar dem ute och i deras garage och lite överallt där.
Han började köra runt hela Mälardalen för att försöka sälja skivorna till radiohandlare.
För en struntsumma egentligen. Mm-hmm. Men de tordes inte. För att då skulle de inte få köpa skivor av svenska GDC och Sonett och alla de här.
Ingen vågade köpa Kenneths importerade lågprisskivor. Att stöta sig med de svenska skivbolagen och distributörerna, det var för riskabelt.
Då var jag tvungen att börja en butik själv för att bli av med dem.
Kenneth skaffade en butikslokal, en gammal kemtvätt, mitt i Stockholm City. Han tryckte upp plastpåsar prydda av en gris med hörlurar och texten Skivgrossisten, allt från nöff-nöff till popmusik. Och skivorna, de sålde han för 3,95 styck.
Vid den här tiden, 1970, så låg standardpriset för en ny LP på cirka 25 kronor.
Och det gick så jävla bra så jag var tvungen att köpa mer hela tiden.
Billiga skivor visade sig vara hett stoff. Försäljning av inspelad musik hade följt med i den allmänna konsumtionsökningen under 60-talet. Men mellan åren 1969 och 1973 så fördubblades försäljningen av skivor och ljudband. Det enligt Centrum för näringslivshistoria.
I början på 70-talet där så var jag väl över i USA. Ja, säkert 4-5 gånger om året. Och gick och plockade skivor och förutom att jag beställde då, i alla fall ett par gånger i veckan ifrån USA.
Importerade lådor blev snart hela containers fulla med vinyl när Kenneths butik förökade sig. I mitten av 70-talet hade han filialer i Uppsala, Västerås och Umeå.
Och vi hade ju faktiskt ett försäljningsrekord på en dag på 46 000 kronor. Det har jag aldrig i mitt liv haft efteråt. Aldrig, och kommer aldrig att få heller. Mm. Det sen spelar ingen roll om jag säljer jordnötter eller guldtacken.
Och runt om i landet tog andra handlare intryck. Och började även de sälja amerikanska cutouts i egna butiker. Kenneth minns att svenska skivbolag och butikskedjor som hade sitt eget distributionssystem, de började bli oroliga.
När jag då drog igång den här butiken, då var de nästan ut och deklarerade i tidningarna om att det var bara skitskivor, det var bara defekta och det var bara si och så, bara för att få stoppet.
Och mot slutet av 70-talet, då gick det att få tag i billiga cutouts i olika butiker över hela Sverige.
Men det fanns ju inte de här grejerna då som då låg på hitlistorna, de hade ju inte vi.
Och på det här sättet så spred stora mängder skivor som normalt sett inte skulle ha fått distribution i Sverige. Så än idag kan man på loppisar och skivbörsar göra oväntade skivfynd från 70- och 80-talets stora import av överskottsskivor. Om man har tålamodet. Och om man står ut med ett hack i omslagskanten.
Hur länge körde du med skivgrossistenbutiken? Vad hände sen liksom?
Ja, jag hade väl den fram till 82 tror jag. Sen övergick ju den till en utav de anställda som fortsatte med den.
När Kenneth slutade sälja importerade skivor sålde han om till att handla med antikviteter och kuriosa. Men lite skivor säljer han fortfarande, även om de inte alltid har hack i omslagskanten.
Ja, idag är det ju mycket hårdrock. Det är Iron Maiden och alla de här. Va? Det är mycket sånt idag.
Det sa alltså Kenneth Bjelkenfalk, idag en 71-årig antikhandlare i Småland, då på 70-talet kungen av cutouts skivor.
Och man kan ju lugnt konstatera att Kenneth och hans efterföljare bland skivimportörerna har lämnat många spår efter sig i skivbackarna på våra svenska loppisar. På mindre än en minut så bläddrade vi upp den här, en cutout LP från 1973, med den Texas-födde reggae-artisten Johnny Nash. Den fick vi betala en tia för.
Men om den är importerad av Kenneth eller någon annan kommer vi aldrig att få veta.
Och det här var allt från loppmarknadsarkeologerna den här gången. Nästa vecka kommer det handla om någonting helt annat.
Jag heter Maja Åström.
Och jag heter Tommy Jönsson.
Loppmarknadsarkeologerna görs av produktionsbolaget Rundfunk Media för Sveriges Radio P1.